Jaha, är vi redo att börja? Välkomna allihopa. Jag heter Staffan Jonsson och jag arbetar också på Stiftelsen för internetinfrastruktur, eller .se. Det är en ganska trevlig idé att samla alla på slutet så här igen. Det är inte så vi har gjort tidigare, men jag tycker att vi har ett alldeles särskilt skäl till att göra det idag. Vi ska nämligen få träffa Sveriges kommissionär i EU. Sveriges kommissionär i EU för inrikes eller interna frågor som man läser på webben. Inrikes låter väl lite märkligt om man ska märka orden här. Det är Home Affairs Portfolio är den engelska benämningen på Cecilia Malmström, som jag tycker vi välkomnar upp på scenen med en applåd.
Jag står här.
Ja. Du får jättegärna stå där.
Tack så mycket. Tack för att jag har fått komma hit. Ja, det är lite märklig. Home Affairs. I Sverige brukar de fråga om jag sysslar med heminredning. Och det gör jag i alla fall inte på jobbet. Och det blir inte så mycket tid att göra det hemma heller. Men det handlar om det som kallas för Home Affairs på engelska. Det är ett väldigt stort begrepp. Det handlar allt ifrån migration, asyl, gränskontroll, visumfrågor till kamp mot terrorism, gränsöverskridande brottslighet och så vidare. Det är väldigt roligt att få komma hit. Jag tänkte börja med ett citat av Googles vd Eric Smith. Han påstås ha sagt att internet är den första sak mänskligheten har byggt som vi inte själva förstår. Och det gör säkert ni. Men det är lite jobbigt för en som är politiker att erkänna att man inte begriper allting. Vill ju gärna ha svar på allt. Men det sätter ju fingret på en väldigt viktig poäng. Att vi behöver ha en ödmjukhet inför internetfrågor. Inte minst vi politiker. Jag arbetar, som jag sa, bland annat med, eller mot snarare, den gränsöverskridande brottsligheten, kampet mot trafficking, narkotikahandel, vapensmuggling, terrorism och så vidare. Och det innebär också att jag får ta mig an den brottslighet som finns på internet, cybercrime. Och i det här arbetet så tar jag med mig den ödmjukhet som Erik Smith påminner oss om. Internet har förändrat och fortsätter att förändra vår värld. Och jag är inte riktigt säker på att de kompasser som vi har haft tidigare leder oss rätt i denna nya värld. Det händer så otroligt mycket på det här området och det öppnas nya perspektiv hela tiden. Internet öppnar ju förstås, och jag har sett att ni har exempel på det i den här konferensen, fantastiska möjligheter. Men det ställer också krav på politiker att hänga med i utvecklingen. Och därför är det väldigt bra att jag har fått möjlighet att få komma hit och att ni har den här konferensen. Jag förstår att andra politiker är inbjudna imorgon bland annat. När man jobbar med cyberbrott så får ju det den nackdelen att man tenderar att bara se de negativa aspekterna av internet. Och det är ju viktigt att vi också tar oss an internets mörka sidor. Det vi ser nu är tyvärr en lavinartad trend där allt fler brott sker med hjälp av internet. Jag ser att tidningarna är fulla med stöld av Facebook-konton och så vidare. Och det handlar ju om det, allt ifrån kontokortsstölder eller kontokortsuppgiftsstölder till hela attacker mot stater där nätet används. Och det är inte lite skada man kan göra. Alla här har väl läst om Stuxnet, det här nya mystiska viruset som inte ens Microsoft trodde var möjligt. Jag har till och med hört experter säga att det känns som någonting som man hämtat ur en Hollywoodfilm. Och vi vill inte gå längre tillbaka än till mars 2009 när konflikter var orsak till en attack som drabbade över 100 länder, inklusive flera från EU. För att hitta flera oroväckande exempel. Och 2007 så utsattes också Estland och Litauen för storskaliga cyberattacker. Det här måste naturligtvis ta på allra största allvar. Oavsett om det är ett land, ett kärnkraftverk, svenska börsen eller ett patientregister på Karolinska sjukhuset som är målet, så får det väldigt stora konsekvenser för många medborgare. Och därför måste förstås cyberfrågorna vara högt på dagordningen. Det finns kanske en gammal förlegad bild om den 15-åringen som sitter i källaren hos mamma och pappa hackar sig in på Pentagons system. Och den stämmer väl inte särskilt bra. Utan cyberbrott har istället blivit en allt viktigare del i den organiserade brottsligheten. Erbjuder oanade möjligheter för alla vi medborgare. 99% av oss som använder det i goda syften. Men också för kriminella så är det förstås oanade möjligheter där. Allt ifrån att förmedla budskap, uppvigla människor till att genomföra terrorattacker via nätet. Och vi ligger förstås efter. Vi som försöker komma åt den organiserade brottsligheten. Och det verkar som om brott över internet är svårare att komma åt än andra brott. Och man kan fråga sig varför det är så. När man pratar med polis och andra så brukar de nämna tre skäl. Det första är att vi har helt enkelt för dåliga verktyg att bekämpa arbetet. Vi måste vässa de verktygen och vi måste göra dem mer anpassade. Vi läggs alldeles för små resurser idag bland EU-länderna. Och jag läste att statsministern i sin regeringsförklaring markerade att internetbrott ska prioriteras i Sverige. Ett annat skäl är att många företag och även statliga institutioner som råkar ut för cyberattacker väldigt sällan anmäler detta till polisen. Om en kund förlorar pengar i något kontokortsbedrägeri och så vidare, så är det ofta lättare att bara ersätta honom för det eller henne och att man får ett nytt kort. Men då varnas inte polisen och andra aktörer och behöver heller inte nysta upp brotten. Och därigenom underlättar man ju indirekt för den organiserade brottsligheten som kan fortsätta att utvecklas. Och internetbrott är ju en av de organiserade brottslighetens absolut främsta inkomstkällor. Och samtidigt finns det kanske en rädsla att skrämma upp folk för detta, för vi vill ju att internet ska vara säkert att använda och vi vill ju kunna lita på den digitala världen, och i väldigt stor utsträckning kan vi det också. Men man kan inte stoppa huvudet i sanden utan måste också prata om de här problemen. Och utan ett bra samarbete mellan företag, myndigheter och polisen så kan det här inte upptäckas. Det finns också ett skäl som nämns, och det är statistik. Det finns väldigt lite statistik och uppgifter om antalet cyberattacker. Och det här gör att det är svårt att se mönster. Och därför är det viktigt att vi diskuterar hur vi kan samarbeta och ta fram jämförbar statistik på ett helt annat sätt än idag. Ibland så får jag frågan, ska verkligen EU hålla på med det ena eller det andra? Och det är en väldigt relevant fråga att ställa sig i mycket av det som vi sysslar med i Bryssel. Ibland är det helt enkelt mycket bättre att låta medlemsländerna, eller kanske till och med ännu lägre nivå, kommuner och regioner, hantera en fråga. Och så ska det vara. Men när det handlar om gränsöverskridande brottslighet så tror jag ändå att få personer ifrågasätter att vi samarbetar över gränserna och att vi gör insats i EU. Därför man kan sitta vid en dator i Sverige eller i Nederländerna, använda infekterade datorer eller zombies för att i nästan hela Europa genomföra attacker mot banker. Vad kan då EU göra? Ja, det är klart att vi inte kan lösa det här problemet. Men man kan ta en del steg. Bland annat kan vi stärka samarbetet mellan de brottsbekämpande myndigheterna. Och för att kunna göra detta krävs en gemensam lagstiftning. För några veckor sedan så la kommissionen och jag la fram ett förslag för hur vi ska kunna bli bättre på att bekämpa storskaliga IT-attacker. Och i det förslaget så föreslås bland annat att det blir förbjudet att tillverka, inneha eller sälja botnets. Först också att straffskalorna för sådana här brott skärps. Och det är inte bara för att ge en signal om brottets allvarliga karaktär, utan det är också för att man måste ha någorlunda samsyn på detta i medlemsländerna om vi ska kunna jobba tillsammans med attacker som sker över gränserna. Föreslår också att polismyndigheterna blir snabbare att hjälpa andra EU-länder i brottsbekämpning. Och EUs polismyndighet, Europol, ska stärka sin förmåga att hantera den här typen av brott. Just nu så koordineras flera brottsutredningar från Europol i Haag. Och det är ett väldigt bra exempel, men det behöver stärkas. Jag skulle gärna se att man på Europol så småningom bygger ett slags cyberbrottscenter där man tar intryck av kompetens som finns i medlemsländerna och på andra ställen med både olika internationella partners, den akademiska världen, företag, experter, myndigheter, föreningar och så vidare. Och att det här centret kunde ha en operativ och en analytisk förmåga. Och skulle därigenom bli en väldigt viktig komponent i Europas arbete mot cyberbrottsligheten. EU har också en myndighet för informationssäkerhet som heter ENISA. Den har funnits i ganska många år, ligger i Grekland. Den fungerar sådär, om man ska vara helt ärliga. Men för några veckor sedan så la vi också förslag från kommissionen och min kollega Nelly Kroos som jobbar med IT-frågor om att ge mera resurser och att öka befogenheterna och kompetensen för den här myndigheten. Tidigare fanns det till exempel inget samarbete alls mellan Europol och ENISA. Och det är ju lite galet. Så att det här är någonting som vi måste ändra på just nu för att öka informationssäkerheten. Sen är det ju självfallet så att huvudansvaret ligger på varje land och varje lands regering. Nationella polis- och åklagarmyndigheter behöver nationellt utveckla sin kompetens och sin kunskap för att kunna genomföra brottsutredningar. Vi behöver också stärka företagen. Nationella regeringar och EU kan inte göra allt själva. Men vi behöver jobba mycket mer med branschföretagen för att hitta långsiktiga lösningar. Företagen har ofta en stor kunskap om hur man försvarar sina system och vilken säkerhet som kunderna behöver. Och de har också god insikt i de hot eller attacker som eventuellt har genomförts mot dem eller deras branschorganisationer. Därför är det viktigt att företagen kan arbeta vidare för att jobba med säkerhetslösningar och hitta olika typer av virtuella bilbränslen eller bilbälten för alla som har en dator. Jag tror att alla som sitter här, ni vet jättemycket om hur man skyddar dator och hur man upptäcker eventuella fel. Men vi vill ju också att våra föräldrar, att våra morföräldrar, att våra grannar, att våra kompisar och andra bekanta ska kunna känna sig säkra med att använda internet. Det ska vara säkert att kunna betala en räkning både på banken, fysiskt gå till banken som man gjorde förr, kommer ni ihåg det? Som att betala den på internet, vilket förstås är oerhört bekvämt och praktiskt. För det är den enskilde medborgaren som får betala priset när det inte fungerar. Och det kan vara allt ifrån en infekterad dator som blir för långsam, som vi måste byta ut, till att vi behöver köpa nya säkerhetsuppdateringar hela tiden. En fråga som jag arbetar mycket med kommissionen är att ta fram en så kallad intern säkerhetsstrategi. Den är klar om några veckor och kommer att identifiera ett antal hot mot Europa där vi behöver göra mer för att jobba tillsammans i EU. En av de frågorna som tar upp ganska stor plats i den här strategin är cyberbrott. Det är viktigt att vi sätter in den i ett större sammanhang så att det blir tydligt vilka skador den kan leda till. Målet är att säkerhetsstrategin ska innehålla tydliga, konkreta förslag för de närmaste 4 åren. Och här är cybersäkerhet en verklig stor utmaning. Förhoppningen är också att vi kan skapa en politisk dynamik och uppmärksamhet kring de här frågorna. Eftersom det ska bli en naturlig del i kampen mot den gränsöverskridande brottsligheten, lika naturligt som när vi kämpar mot trafficking, drogsmuggling eller vapensmuggling. Men att arbeta mot organiserad brottslighet, det är förstås jätteviktigt, men det innebär också väldigt svåra avvägningar. Polis och åklagares arbete mot kriminella nätverk handlar förstås väldigt mycket om information, om kunskap och hur man analyserar den här. När jag träffar poliser eller åklagare runt omkring Europa så är de väldigt tydliga med att datalagringsdirektivet som reglerar rättsbekämpande myndighets tillgång till trafikuppgifter är ett användbart verktyg. Vissa i Europaparlamentet tycker att det här är så användbart att det borde se till att det omfattar alla sökmotorer på internet. Och det är klart, polisen skulle säkert ha användning av att få tillgång till Google-sökningar så som vissa i Europaparlamentet har föreslagit. Men man måste alltid i den här typen av frågor fråga sig, vad är proportionerligt, vad är rimligt? Vi kanske inte kan överföra verktyg i den vanliga världen till den virtuella eller den digitala verkligheten rätt av. Då säger ibland folk att om man inte har något att dölja, om man har rent mjöl i påsen, så har man inget att dölja och då behöver man inte vara orolig. Om man inte är brottsling så finns det inget att vara bekymrad över. Jag tror att om man inte har något att dölja så har man levt ett ganska tråkigt liv. Men det behöver inte betyda att man är kriminell. Och all information som kan brukas kan också missbrukas. Och att ge polis tillgång till människors sökningar på Google på detta sätt är inte proportionerligt. Datalagringsdirektivet, jag vet att ni ska diskutera det imorgon. Och jag har fått mycket, mycket kontakter med folk som har synpunkter på detta. Jag har också varit kritisk mot hur det här direktivet har tagits fram. Jag fick ärva det i min portfölj kan man säga. Men jag tror också att om det är rätt utformat så kan det vara ett användbart verktyg i kampen mot den organiserade brottsligheten. Det som händer nu är att jag utvärderar det här direktivet, begär in information från medlemsländerna hur de använder det. Och sen kommer när den utvärderingen är klar, presentera den, diskutera vidare och så småningom lägga fram förslag så att direktivet kan ha en rimlig och proportionerlig avvägning. En annan fråga som också handlar om avvägningar hela tiden i kampen mot brottsligheten är ett förslag att stärka EUs arbete mot sexuellt utnyttjande av barn. Det är ett förslag som vi har lagt i våras och som handlar om bland annat kriminalisera grooming, att komma åt barnsexturism och att ge barn som utnyttjas tillgång till advokat utan kostnad. Ett förslag som har fått väldigt mycket uppmärksamhet, jag tar upp det här för jag är helt säker på att det kommer frågor, är att hela EU skulle göra som Sverige och 9 andra länder gör i EU, nämligen att blockera sajter som har barnpornografiskt innehåll. Och det här har jag fått mycket kritik för att det skulle vara censur och ingrepp, nätcensur. Och jag är den första att erkänna att blockera sidor med barnporr inte är någon mirakelkur. Det bästa vi kan göra är att få bort dem helt och hållet från internet. Det är naturligtvis det allra bästa och det ska vi göra. Men i många fall är detta inte möjligt. För att de här sajterna finns utanför Europa eller i länder där vi inte har möjlighet att göra det här. Men att blockera sidorna kan vara ett sätt att minska övergreppen mot barn. För varje gång någon tittar på de här sidorna, jag hoppas faktiskt att ingen av er har sett dem, för det är fasansfulla bilder. Att varje gång någon tittar på dem så kränks dessa ofta väldigt unga barns rättigheter hela tiden. Och kan vi hindra några från att titta på detta så är det en god sak. För att utnyttja barn handlar inte om yttrandefrihet. Det handlar inte om mänskliga rättigheter. Det är ett av de värsta brott som finns. Och att tala om censur för att man stoppar människor att titta på barnporr, det är att ta ifrån ordet censur dess viktiga och rätta betydelse. Nu blev det väldigt dystert och låt mig därför avsluta i mer positiv anda. Skälet för att vi måste arbeta med cyberhot är ju att vi måste kunna stärka och utveckla det digitala samhället. Det ger oss ju så enormt många fördelar. Vi vill att Sverige och EU, gärna hela världen, ska ta sig upp i den pågående ekonomiska krisen och bli världsledande i den teknik som kan användas för tillgång, för tillväxt och välstånd. Och det är målsättning vi alla satt upp och den förpliktigar. EU-kommissionen intog tidigare i sommar en så kallad digital agenda som ska ange riktningen för det här arbetet. Och grundpelar här är att skapa en digital inre marknad, att främja bredbandsinvesteringar och ett säkrare internet för att kunna dra nytta av internets fulla potential. Så låt mig då sluta där jag började med Eric Smith som menade att internet är den första sak mänskligheten byggt upp som vi inte själva förstår. Men om ni har läst Eric Smith så ser ni att det här är bara första delen av citatet. Han säger så här också, Smith heter han, förlåt. Det är det största experiment i anarki vi gjort. Och det är möjligt att han har rätt. Sant är att internet är ett helt otroligt frihetsprojekt. Men även frihet förutsätter vissa regler. En liberal grundprincip är att den enas frihet slutar där nästas börjar. Eller enklare, du får göra vad du vill så länge det inte skadar någon annan. Det som jag vill uppnå är ett internet som är säkert. Ett internet som ska kunna användas tryggt för oss alla. Och det innebär förstås att vi måste ta ett gemensamt ansvar för nätet och inte låta den organiserade brottsligheten där få fritt spelrum. För bara om vi har säkra system så vågar vi digitalisera allt mer utav myndigheters företagsarbete. Bara om vi litar på att våra kontonummer inte kapas så vågar vi betala över internet. Och bara om vi är trygga med att våra barn inte kommer i kontakt med pedofiler på olika internetforum så kan vi släppa dem fria med egen dator och allt vad det innebär för deras utveckling. Och det här vill jag jobba för, men det måste ske tillsammans i dialog. Endast så kan vi få ett internet. Och jag är väldigt tacksam för att få vara här idag och se fram emot frågor och eventuella kommentarer. Tack så mycket.
Tack så mycket. Jag tänkte, ska vi dela ut ett par frågor? Är det någon som har en fråga om vi börjar i den änden? Det finns någon där uppe som har en fråga. Där har vi mikrofon också.
Kanon. Det finns ett direktiv som heter Smile 29 som handlar om att man ska implementera en spärrlista på EU-nivå. Vi har det här i Sverige som då kallas för det här barnporrfiltret. Och vi som håller på lite grann med internet har ju länge försökt få igenom något som kallas för DNS-sec. Och de här vi som håller på mycket med internet, vi håller på att försöka få igenom något som kallas för DNS-sec som löser väldigt många av de säkerhetsproblem som finns på internet. Och de här två grejerna kommer inte funka ihop. Att spärra i DNS-listan. För att det här bygger på att man i hela världen signerar varandras zoner. Så att du kommer ha en kryptografisk omöjlighet att göra det här. Mm. Så vad du gör är att du måste välja. Antingen så går du på det säkra spåret. Eller så måste du strunta i den här listan.
Man kanske kan göra saker i olika faser. Därför att naturligtvis så måste vi samarbeta globalt kring de här frågorna. Många av de här barnporrsajterna har ju sin hemvist så att säga i USA, Ryssland, Ukraina och så vidare. Och vi försöker att samarbeta med dem. Men EU har ju bara möjlighet att fatta bindande beslut för EUs medlemsländer. Så naturligtvis så måste vi hitta en global strategi. Men vi vet att det tar ofta väldigt lång tid. Och i väntan på att man kan komma överens om det så kan man jobba med blockering eller spärrlister. Så att det ena utesluter inte det andra, men de har olika faser. Det vore ju fantastiskt om man kunde enas globalt om ett sådant system. Jag tror att det ligger ganska långt fram tyvärr.
Ja, alltså det kommer inte gå att på EU-nivå säga att man ska blockera någonting. För att då kommer man inte kunna implementera skyddet. Det kommer naturligtvis inte röra någon som sitter här inne. För här inne så använder man inte de DNS-server man får av sin ISP. Utan de använder man ju sina egna såklart. Så där har du inte det problemet. De enda som drabbas är min morsa och farsa. För de vet inte hur man gör det här.
Nej, men det finns ganska många som inte heller vet hur man gör det. Det finns jättemånga som kan gå runt den här typen av spärr. Men det finns också väldigt många som inte kan det. Och kan man hindra några från att titta på det, så är det i alla fall en viktig del.
Ja, precis. Men du kan ju inte hindra dem då från att få tillbaka korrekta DNS-svar. Så de vet inte om de kommer till sin internetbank eller inte.
Ska vi ta nästa fråga? Ja.
Kändes som att vi inte riktigt kom vidare där. Nej.
Det är teknikens begränsningar som bara kan uttolkas av teknikerna. Per Strömbäck heter jag. Jag är redaktör för något som heter Netopia, forum för digitala samhällsfrågor. Vi diskuterar mycket om brottslighet på nätet. Kanske allra oftast om upphovsrätt och innehåll på nätet. Mm. I den diskussionen så kommer man ofta fram till ansvar för mellanhänder, kanske specifikt då internetoperatörerna. Min fråga till dig är, du har inte berört det, du har talat mycket om myndigheters möjligheter att agera mot brott mot nätet, eller på nätet. Men hur ser du på mellanhänders ansvar, internetoperatörernas roll att upprätthålla ordningen på nätet?
Jo, det borde jag kanske ha nämnt. Det är naturligtvis en väldigt viktig del, mellanhand eller mellannivå. Och jag vet att i vissa forum så har man väldigt god kontakt med detta och andra funkar det inte. Men det är naturligtvis en jätteviktig del, det borde jag ha nämnt också.
Vi hade en tredje fråga här någonstans. Nej, det var du, förlåt. Där. Om vi kan få mikrofonen dit bara. Så.
Hej, jag heter Inge Wallin och jag har jobbat mycket med standard och sånt där. Jag skulle vilja ställa en angränsande fråga som inte har med brottslighet att göra. Du nämnde Nelly Kroes och hon har ju jobbat väldigt mycket med att driva fram krav på öppna standarder i IT-upphandlingar och liknande i EU. Och vi har sett i Norge har de tagit beslut om detta, i Danmark har de tagit beslut om detta. I Sverige har jag inte hört ett enda dugg. Skulle du vilja kommentera det?
Nej, jag vet faktiskt inte det. Jag kan inte svara på det. Det kommer ett antal riksdagsledamöter imorgon. De kanske har bättre koll på den senaste utvecklingen där. Jag vet inte hur man resonerar här i Sverige.
Det tror jag skulle annars vara väldigt bra för Sverige om vi åkte något liknande.
Okej, då ska vi se. Får jag tacka så jättemycket för din insats. Ska vi ta en fråga till?
Okej.
Kent Bergen heter jag. Jo, jag skulle ställa frågan här om Bompors-filter som du säger, som är ett censurfilter då, som många anklagar för. Det här filtret är ju hemligt och betyder att vi som jobbar på media inte har insyn i den verksamheten som ni håller på med. Alltså det är en hemlig, frivillig censurlista. Vi kan inte granska den här verksamheten som ni bedriver. Hur ser du på den möjligheten för oss?
Jag har inte tillgång till de här listorna. Det är ju någonting som polisen jobbar med i olika länder. Det finns ingen som helst intention från kommissionen att sitta och titta på dem. Utan det här är de lagförande myndigheterna, poliserna och polismyndigheter och rättsmyndigheter i de olika länder som ska sköta den här verksamheten. Och det ska naturligtvis finnas kontroll mot missbruk och som det alltid gör. Men jag har ingen anledning att sitta och titta på de listorna.
Nej, men jag frågar hur du ser på att media inte har tillgång att kunna följarna verksamheten och göra sin bevakning ska vi göra på det här?
Ja, men det finns väl mycket av polisens verksamhet som inte är offentlig i den brottsbekämpade som inte släpps hela tiden till media. Det är ju inte bara det här.
Nej, men det är en frivillig verksamhet det här. Det är ju ingen lag på det.
Är det lag på det.
Vad säger du?
I vissa länder är det lag
på
det.
Ja, men i Sverige talar
det. Nej, det är det inte. Nej, men om det här går igenom så kommer det bli lag i de flesta medlemsländerna.
Så då får vi en censur på svenska internet enligt lag då?
Om du kallar blockering av barnporr för censur, ja. Men jag tycker inte man kan prata om barnporr och censur i samma mening.
Okej, okay. Tack för det. Jag tycker vi tackar med ytterligare en applåd för din insats. Det här är chokladen. Mycket viktigt att äta du efteråt. Så där. Innan vi slutar för idag, eller snarare vi ska ju inte sluta, för att alla er som har anmält er till mingelkvällen är välkomna att komma ner till våran miljonfest som börjar idag om cirka 15 minuter. Jag tror att insläppet redan har börjat förut, men det börjar väldigt snart om inte annat. Och det handlar alltså om att vi träffas nere på någonting som heter Restaurant Bon Palais här nere. Och enklast når man dit genom att gå ut och gå precis utanför ytterdörrarna, går man till vänster och så in igen så kommer man garanterat rätt. Annars så finns det folk i såna här, i internetdagarna tröjor som kommer att peka lite grann också hur man kan gå invägen. Men det går att ta sig dit. Och det är alltså en fest som vi anordnar för att vi har fyllt 1 miljon domännamn i SE-zonen helt enkelt. En påminnelse är också att det går inte att lämna några väskor eller jackor här och tro att man sen kan få tillbaka dem. Utan när ni går härifrån, ta med väskor och jackor så att de inte blir liggande här. För att det finns ingen som kan öppna upp lokalerna efter att ni har gått härifrån nu, säg från klockan 6. Så att, glöm inte eller lämna inte väskor här nu. Det vore väldigt dumt. Det var det hela. Tack för idag. Thank you.